Ja, hej och välkomna till rådet. Vi har samlats igen och vi ska alltså idag diskutera om den politiska våren inför kommunalvalet. Men före det så ska vi gå igenom vad rådmedlemmarna har funderat på. Vi har ju med oss som vanligt Marianne Laxén, Gitta Dahlberg och Klaus Bremer. Vi börjar, Gitta, med dig och dina funderingar.
Jo, det var äntligen återkommande funderingar, men i nytt paket. Det förefaller som om boten till många svåra sjukdomar kanske står att finna djupt inbäddade i den mänskliga kroppen, det vill säga i tarmarna och i tarminnehållet. Det handlar nu då om bakterier. Tidigare har man ju läst mycket om att man har kunnat bota svåra diarréer med så att säga avföringstransplantationer, för att nu göra det enkelt så här för folk att förstå vad det är frågan om. Men nu i dagens nyheter så läste jag också att man tror att orsaken till Parkinsons sjukdom också skulle stå att finna i det här, någon vissa tarmbakterier. Och det här skulle vara fruktansvärt intressant om det skulle stämma att man den här vägen skulle komma på lösningen för en väldigt svår sjukdom som drabbar människor hela världen över.
Är det här en finsk?
No, det här är uppenbarligen en finsk forskning, men forskarna jobbar ju tillsammans över hela världen, så att det skulle förvåna mig om det samtidigt forskas på annat håll. Men det som slog mig, när man då sen kommer fram till en sån här resultat eller delresultat, och sen avspeglar det mot det som händer nu i dagens Finland, det vill säga vi har nu då ministern Saarikko som har dragit hårt ner på anslagen för forskning. Så det drabbar ju just den här typen av forskning bland annat. Och när man vill utveckla saker och ting och vill att Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land på alla bredder så att säga, och också inom spetsforskningen, så visst är det ju förfärligt sorgligt.
Samma åsikt.
Jo, jag har läst om det här förut. Jag har inte sett nu det här senaste som du heter det hänvisa till, men det som har förvånat mig en mycket längre tid när jag har haft människor i min närhet som har varit sjuka, att läkarkåren och sjukhusen bryr sig så lite om vad man får för mat där.
Nu ska jag
speciellt tala om cancerpatienter, att liksom, det verkar som det ska vara en helt annan logik det här med magfunktionen och sen den där själva sjukdomen. Och ändå så tycker jag måste säga att jag tycker att det låter vettigt det här att försöka se liksom vad maten betyder för sjukdomar och för att hålla sig frisk också. Så att jag måste säga att det är jättebra om man kommer vidare på den här.
Man är inte blir mer och mer medvetna om den här helheten så att säga, hela kroppen. Att man
det
inte
borde
har bara
man nog vara, men går du på ett sjukhus och du ett sjukhusmat så. När de räknar ut kalorier, det gör de nog, men så mycket annat så räknar de
ut. Jag har fått min del av det.
Jag kan bara säga att alla stormakter genom historien, började från Mesopotamien och troligen ännu tidigare, deras förfall har börjat med att man skär ner skolor och lärare, tar bort, minskar på. Det är gemensamt för alla. Och jag måste säga att för ett litet land som vi, så det sista man ska göra är minska på skolorna och lärare och undervisning.
Ja, men den här regeringen har ju lovat att de inte gör det, vilket den där andra regeringen, Sipilä-regeringen, gjorde. Men som Gitta här sa så ser det ju lite illa ut för forskningen, för att det var ju en, jag vet inte nu hur stora pengar det var frågan om, och de har väl inte riktigt haft det sista vårdet där eftersom det kommer att gälla i budgetförhandlingarna för följande år, men det ser ju ut som det skulle bli en sänkning av forskningsmedlen också. Trots att man då har den här, troligtvis den här satsningen som Vanhanen föreslår, en 10 miljarder satsning som är utanför rambudgeterna för för forskning.
Och innovationer och forskning.
Innovation, ja.
Ja, man ska ju inte vänta sig innovationer om man stryper forskningen. Det går inte ihop, den ekvationen.
Ja.
Marianne, vad har du högst på listan?
Högst på listan. Jag har några små funderingar, och det ena gäller patenterna för covid och det andra gäller hemlöshet. Mm. Och jag ska ta den här hemlösheten först. Det var en uppgift i Dagens Arena, en sån här svensk nättidning, som jag såg att de publicerade en europeisk undersökning, Overview over Housing Exclusion in Europe, det här året 2021. Och där konstaterar man att Finland tycks vara det enda landet inom EU där hemlösheten har sjunkit under de här senaste 10 åren, till och med 45%. Och de liksom framhäver Finland flera gånger i de här olika artiklarna där. Hemligheten bakom det här att hemlösheten har sjunkit i Finland är ett... Jag måste säga att jag är ju inte alls insatt i det här desto mer. Men att vi har haft nationella program som har motarbetat hemlöshet. Och de programmen tycks ha lyckats mycket, mycket bra. Om vi bara ser sen på två siffror som man kan göra jämförelse med. Att i Finland är det fortfarande förra året hemlösa eller bostadslösa för 4300. Medan man i Sverige hade 33 200. Och om man liksom jämför med befolkningen så borde ju då Sverige ha kanske 8 000 jämfört med de finska siffrorna. Och det här är bara en liten jämförelse. Det finns ju andra länder inom EU som har högre hemlöshet än vad vi har i Norden. Men i alla fall att Sverige också som ett välfärdsland och som vi alltid tittar på när vi ska få goda exempel så har jag i alla fall ett problem på det här området.
Tror du att vi kan ha ett mörkertal där för att det är många ungdomar som...
Nej, tvärtom så är väl de här nordiska länderna jättebra på statistik, vad jag förstår också när jag läste den där utredningen. Så det här var jättepositivt, och det är någonting sånt som har hållit på mycket längre än bara den här regeringen. Det har hållit på i flera... jag tror att det började det programmet 2008 redan, och så att det har varit flera olika politiska konstellationer som har kött det vidare. Det tycker jag låter jättefint. Och sen den andra saken som jag fäste uppmärksamhet vid och som jag började fundera på, det var den här frågan om vaccinpatenterna. Där vad jag har förstått så Sydafrika och Indien har ju gjort framställningar till WHO att man skulle försöka bryta de här regleringarna så att man skulle få producera vacciner utan att ha det här patentet. Och nu har då också amerikanska regeringen, Biden och hans kompani, understött det här förslaget. Nu diskuterades det på EU-möte i Porto i Portugal här för några dagar sedan. Då hade Ursula von Leyen hade redan sagt att hon ställer sig positivt i det här. Men under själva mötet där i Portugal så hade då den här rådsordförande Charles Michel, eller vad han heter, då sagt att han var lite mera kritisk till det här. Och Marin hade också uttalat sig i positiva ordalag för att möjligen bryta det här. Men det finns ju problem. Läkemedelsindustrin är totalt emot det hela.
Förstås,
och det finns också argument för att det är egentligen inte frågan om själva patentet, utan det är frågan om möjligheter att producera så mycket vaccin som möjligt. Så att få se hur det kommer att gå. Men ur de fattigare ländernas synpunkt så är det nog otroligt viktigt att få mera vaccin. Jag hörde här på ett radioprogram på finska också där man sa att endast, det var tre exempel länder från Afrika, Uganda, Ghana och Nigeria, där endast 1% av befolkningen har blivit vaccinerad. Och då har vi då 35% av befolkningen i Finland och över 20-30% i övriga EU-länder. Så det är nog liksom en jättestor obalans där som vi borde göra någonting åt.
Nu funderar man ju på vad man ska göra med AstraZeneca som blir över här i Finland.
Jo, de hade ju förslag nu, att, eller det var i alla fall en diskussion om att man skulle skicka det, skicka det ut till länder som behöver vaccin. Men
jag tycker
det
behöver
nog produceras mera.
Jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt klokt att ingenting kastas bort, jo, utan det skulle gå vidare. För att nu är det ju, det är ju för alla länder som själva har kunnat vaccinera sin befolkning, så det är ändå viktigt att det blir en jämn fördelning av hälsan också i världen, för att vi vet ju inte hur många sorters mutationer det ännu kan bli av det där, och då kan det ju hända att inte de vaccineringar man har fått räcker till, utan så måste det vara någonting nytt. Och det som Biden väl också hade det där fäst uppmärksamhet vid var det att det ingalunda var bara de där läkemedelsfirmornas egna pengar som hade satsats på den här utvecklingen av vacciner, utan det var också statliga medel, och då ställer det ju sig liksom helt annorlunda, att det är inte på det sättet ägs också, om det liksom är fråga om immateriella frågor som de här patenterna med.
Ja. EU har ju pumpat in massor med pengar också i det här utvecklandet av vaccinet.
Ja.
Men sen så kan man ju fråga sig också, jag måste säga att jag var lite förvånad när jag hörde att det här finska utvecklingsprogrammet för vaccin så fick ju inte statligt stöd, och där var den här Business Finland igen inblandad, och jag måste säga att jag har nog inte riktigt uppfattning om att om det var rätt liksom rätt sätt att alls försöka få några pengar därifrån, för att de har ju liksom en ganska strikt politik, hela deras verksamhet går ut på vissa saker som inte tycktes passa ihop med det här, och det var ju lite synd, för att nu tycker jag man borde satsa allting vad man kan för att få finskt
Så är det.
Man borde ju ha definierat det där uppdraget för Business Finland på ett annat sätt. Att
precis,
det här handlar
då,
nu det, inte om deras normala verksamhet som naturligtvis är bunden till det regelverk som är uppställt för dem. Det här är
men nu
annat.
Tycker jag vi har fått så många exempel under den här coronatiden att man borde verkligen sätta sig ner och skriva om det här Business Finlands verksamhetsfält.
Det återstår att se. Och vad säger Klaus Bremer som är färdigvaccinerad?
Jo, tack. Jag har tänkt på politiska lögner. Och det där, och titta på Putins stora segerparad eller Rysslands stora segerparad. Och tänkte på att han säger ju att Ryssland besegrar Europa och befriar Europa. Nu kan man ju säga att det där, tyskarna kapitulerar först en dag före ryssarna fick kapitulationen i Berlin, så redan en dag före så kapitulerade tyska generalerna i Nantes, tror jag det var, åt amerikanerna. Men det lyfter inte amerikanerna fram, utan ryssarna gör det ju. Det här är en stor händelse. Och så tänkte jag på general Konjev som då intog Berlin och som sa att om inte han skulle ha haft 1500 fyrhjulsdrivna amerikanska lastbilar så skulle han aldrig ha kommit nära ens Berlin, det fanns ju inga vägar utan att dra de där kanonerna. Så han skulle aldrig ha kommit nära Berlin om inte de skulle ha haft de där amerikanska lastbilarna. Och här kan man ju tillägga att det var ryssarna fick var 22 000 stridsflygplan. De fick 1000 lok och 10 000 vagnar, järnvägsvagnar. Och de fick över 100 ubåtar och en hel flotta. Och sammanlagt så fick de ju över 1500 miljarder dollars understöd. De fick 2,5 miljoner ton livsmedel. Nåja, vi ska inte gå längre på det där. Marshal Shuvalov sa 1963 att kriget skulle ha blivit av på mitten. De skulle aldrig ha kunnat slutföra kriget i Ryssland utan de allierades materiella och penninghjälp. Och så tänkte jag på de gröna. Lika för ljuget.
Det var ett långt hopp.
Jo. Det viktigaste de har satt upp för kommunalvalet är att bli av med det där fossila bränslen. Herres, vi har haft fossila bränslen i Finland för bilar och lastbilar från 2010-talet. Etanol som inte har något fossilt i sig. Och som svenska staten direkt anbefaller alla servicestationer att de ska ha till salu etanol. Och där beskattningen är helt annorlunda än i Finland. I Finland har etanol beskattats så hårt att det är liksom oöverkomligt och olönsamt för företagare och för bilister att använda det. Statsmakten vill att det ska gynna statens eget statsbolag Neste och deras diesel, bensin, E10 bensin och nu för tiden biobränsle. Och de gröna har aldrig sagt, inte ett ord om att vi har hela tiden haft ett helt fossilfritt bränsle.
Som inte vi använder alltså.
Som är helt enkelt beskattat på ett sånt sätt att det inte är meningen att man ska använda det.
Men där då får jag ju en god idé hur att planera vidare. Då måste jag titta på skattepolitiken. Jag måste säga att jag känner inte... Mm. Jag är helt ute och cyklar helst med elcykeln.
Men Sverige beskattningen, etanolbeskattningen är helt annorlunda.
Ja, men det är kiva. Jag ska ta och kika på det.
Ja, där finns ju det. Sen har vi ju gasbilarna också som påkommande så att säga.
Gasbilarna är bra också. Ja. Där Sverige har just konstaterat... Allra bäst för environment, alltså klimatet, är gasbilar. Näst bäst är elektriska bilar, förutsett att det är med ren elektricitet. Mm. Men med den blandning som Europa har med kolkraft, elektricitet, gör det helt liksom, klimatfiendet.
Men vi är nog ganska långt efter med gasbilar och allt möjligt sånt i Finland. Man tänker att jag för 10 år sedan var i Kina. Där åker alla taxin är gasdrivna i Kina.
Länge var det ju också i Belgien som taxin alla var.
Jag känner en massa människor som har bil och jag känner bara en enda som har övergått till gasbil. Ja. Så att det där är nog ett väldigt långt gap att fylla om man ska försöka få den här gasbilen populär.
Någon måste vi hitta på in om vi ska ha fossilfritt.
Ja, nu kom ju statsrådet på fredagen ut med ett nytt program som ska göra Finland sänka liksom utsläppen med 50% i 2030. Och där ingår ju att minska på fossilbränslena. Fossilerna ska börja gynna etanol äntligen.
Ja, tror du inte att de gröna har varit med om att besluta det här statsrådets beslut när du källar på dem? Att de
no, men, hej, jag är van med Ode Soinivara som jag kämpar med dagligen i fullmäktige och kaikkien alojen asiantuntija. Vad som än hände. En clever gosse, han måste ha sett sådana här. Han måste. Ingen kan vara så dum att när man kämpar om att minska bilismen. Och,
var inte Soininvaara som hade själv byggt om sin bil i tiderna?
Nej, det var den här Kalle Könkkölä som hade en verkligt dråplig amerikansk sån här. Han var ju invalidiserad och han behövde rullstol. Han behövde en stor bil att lyfta in sig där bakifrån. Det var en amerikansk som säkert drog 35 eller 40 liter i.
No, vi kommer ju passligt in på det som vi ska diskutera idag, det är den politiska våren och nu har ju de senaste partimätningarna kommit ut och där visar det att samlingspartiet som ju spelar ett konstigt politiskt spel vad gäller det här EUs stödprogram nu leder partimätningen.
Ja, det är märkligt. Visserligen så är jag ju gladare om det är ett blått parti som leder istället för ett svart parti i de här mätningarna. Men nu har det förvånat mig genom att det ju har fnattat hit och dit. Och det har varit ett spel utan motstycke, skulle jag säga, nog det här i samband med det här EUs stödpaket, eller vad vi vill kalla utvecklingspaket och jag håller helt med Helsingin Sanomat som då talar om sekoomus för att först går man då åt ena hållet för att leda in också då locka in Centerpartiet i en fälla och sen tar man då steget tillbaka och säger att nej, tar tillbaka och påstår motsatsen, vi tänker inte rösta blankt utan vi som ett ansvarstagande EU-vänligt parti, så vi kommer nog att till största delen, hur det nu sen då blir, några kanske röstar emot, men vi är de våra full rätt att rösta för de som vill. Att hur kan man på det sättet lita? När du, Klaus, just talade om politiska lögner, så det här är ju lite att vilseleda.
Jag tycker att det var jättekläva. De red ju på två sadlar samtidigt.
No, det gör det hela tiden.
Jag tyckte det var kläva gjort, men mindre fint.
Sen när spåren går åt två olika håll, så går man på mitten, så det får man lite akta sig för också som politisk parti.
Det var
förljuget
det också, men att det var
aktivt. Jag måste säga att jag har funderat på det här ur den här synpunkten att allt det här som hände med Samlingspartiet var samtidigt med att Centerpartiet satt hårt mot hårt i regeringsförhandlingarna. Och det som jag tycker verkar lite misstänkt i det här är det att grundlagsutskottet röstar då för att det ska vara 2/3 majoritet i riksdagen. Och det beslutet gjordes så att sannfinländarna röstar alla lika. Samlingspartisterna röstade alla lika, Centerpartisterna röstade alla lika och utgjorde då en majoritet på 9-8. Och jag måste säga att min tanke kom nog att gå i såna banor att där är nu någonting på gång mellan de här partierna som möjligen skulle kunna till och med se ut som en annorlunda regering om den här regeringen faller. Och sen så kom det någonting däremellan, för att om ni kommer ihåg hur det gick nu när Saarikko dock på onsdag morgon kom och säger att nu har vi kommit överens om det här. Så folk liksom, jag menar, de politiska journalisterna är helt slagna med förvåningen. Att, vad var det som hände den där natten när det gick på det här sättet? Och då dagen före på tisdagen så hade då grundlagsutskottet gjort det här beslutet och Samlingspartiet hade beslutat på sitt gruppmöte att de lägger ner sina röster, att de röstar blankt eller röstar tomt eller vad det nu heter. Så att någonting liksom mellan de här Samlingspartiet och Centerpartiet hade hänt där. Och sen, så jag drar den slutsatsen att eftersom Kokoomus då sa att de röstar blankt, så fick Centerpartiet slag och tänkte jaha, nu kommer de att nu håller de inte det här som vi möjligen har kommit överens om. Och därför så kom de tillbaka och sa att okej, nu regeringen klarar av det här. Så jag tror att det har varit någonting konstigt där bakom, eftersom som vi såg förra gången när vi diskuterade det här som har kommit upp många gånger. Så det finns två olika linjer inom Centerpartiet. Och det som Centerpartiet sen efter hela den här efter det här att regeringen hade kommit överens, sen förklara inför publik och också inför sig själva ju det att de ville återgå till den här rödmylleregeringen. Det vill säga att Centerpartiet där då har visat musklerna för att det är ett starkare parti än vad de har underlag i befolkningen. Och det är ju ett helt ohållbart argument. Speciellt därför att rödmylleregeringarna har varit regeringar som har byggt upp välfärden i det här landet. Och inte hållit trådarna på det sättet som Saarikko nu vill och som hon kommer att fortsätta med. Nu ska jag inte säga att hon kommer att göra det, men hon blir troligtvis finansminister och då kan hända att de där snörerna löser till sig lite igen. Så som det gjorde i den här lösningen. Nu kommer ni ihåg när vi satt och pratade om de här 900 miljonerna, 500 miljonerna, 200 miljonerna. Det är precis som jag sa, att Saarikko tar skeden i vackra hand och kommer tillbaka.
Det ligger ju lite risigt till om man tar och tittar på partimätningen så att säga.
Ja, men det som är intressant också här är ju det att Centerns aktivister, så de är ju jätteglada för det här. Och det verkar som om de skulle veta någonting mer som vi andra inte vet. Men Centerns röstare har ju inte ändrat åsikt. Nu i den här senaste gallupen så jag menar kanske det var lite för snabbt att reagera där, men det gick ju inte uppåt i alla fall.
Nej, det gjorde inte. Nej, för det har gått nästan mest bakåt, så att säga, från förra partimätningen. Att de har ju inte, ligger om, bra till, men Samlingspartiet spelar ju sina kort bra då, om de har, om det har gått sådär bra.
Jo, om man vill liksom, då, om deras väljare faktiskt gillar revspel,
ja,
så då har de gjort en god, god insats. Men no, politik
nej,
är
behöver det vara
ofta,
det.
Men det vara som det. Man nog säger, det behöver inte vara liksom på det sättet ett revspel, att man är bakslug och på det sättet kan åstadkomma ett enormt rodd i politiken.
Jag har nog upplevt Samlingspartiet som ett parti som har så grym kuri,
jo,
ryhmäkuri. Att det där, till exempel i riksdagen, jag kommer ihåg när vi kämpade SFP var i regeringen, men att jag tyckte inte om det här med brutna indexet gentemot pensionärerna, och vännen Kanerva, kommodor Kanerva i Samlingspartiet hade lovat alla sina väljare i kampanjen för riksdagsplatsen att han kommer att rösta emot det här brutna indexet. Och det där, sen när det gick till omröstning, och jag måste säga SFP gav blanka den i, när jag sa att jag kommer att gå emot det fast ni sitter i regeringen. Mm. Men Syskovits sprang som en skottspole mellan sin plats och Kanerva och hota honom och det där ganska högljutt, att om du röstar mot det brutna indexet, då flyger du ut från vår riksdagsgrupp, vilket också hände. Och det där, samma har jag upplevt i fullmäktige, men att till exempel Malm flygfält var ju ett typexempel där det fanns samlingspartister som inte ville börja bygga på Malm flygfält utan hålla det som en historisk sajt och så här. Inte en käft fick i omröstningarna gå emot de här byggplanerna, inte en käft. Det ska bli intressant nu att se hur det går nu igen i fullmäktige, eller med det nya fullmäktige, och det kommer säkert att komma upp igen. Och där den här Atte Kaleva har just skaffat sig ett ganska brett stöd,
ja,
inom,
ja,
med den här Sirpa Asko, vad hon heter, och för att bevara Malm flygfält. Men jag tippar att när det går till omröstning så de kniper käft, vilka Sirpa Asko, vad hon heter efternamn, annat. Hon har ju redan en gång medgivit att det där, fast hon vill bevara Malm flygfält, men hon tvingas att hålla käften när det ska röstas.
Nu ser det ut att Samlingspartiet ska bli störst här i Helsingfors också.
Ja, men om vi återgår till det här Samlingspartiets arbete i riksdagen, så tror jag nog inte att de får någon stilpoäng på det här som de har gjort. Att å ena sidan först säga att nu röstar vi, vad heter det, blankt, och sen så komma tillbaka och säga att okej, ni har fria händer. Plus det att de tog tillbaka det här beslutet sen då när företagsvärldens koryféer hade pressat på, så nu ser det ju lite ut som om de går i liksom ledband. Och det ser ju inte bra ut, inte, så att den här stilpoängen har nog inte fått. Inte. Men apropå stilpoäng, så tycker jag att de som har fått stilpoäng nog i den här regeringskrisen så är nog Svenska Folkpartiet, de gröna och vänstern. De höll sig lugna och stilla och liksom satt lite bredvid och kikade på att okej, nu ska vi se vad som händer. Och jag måste säga att jag tycker att det var jättebra av dem alla tre att de inte överreagerade och inte liksom for ut mot varken Saarikko eller Marin där. Så att det måste jag säga något. Det kändes riktigt skönt. Och det tror jag nog också att statsministern har tagit i beaktande. För att det här pratet om rödmulleregering, så har hon ju nog inte liksom understött på något sätt. Inte.
Vad tror du att väljarna tycker? Om man gör ett, så att säga ett fint spel av politiken istället för att bullra på.
Jag måste säga, jag som väljare så tycker jag att det är jättekiva när folk är hyggliga och snälla. Snälla behöver man inte vara, men att man kör sin linje, det är helt klart. Jag menar, det sitter fem partier i regeringen och de har alla lite olika linjer. Men de har ett gemensamt program som de borde försöka göra någonting åt. Nå, om man kan göra det på ett belevat och hyggligt sätt, så tycker jag det är ett bättre sätt att sköta politiken, att fara ut och skrika så som Centerpartiet nu gjorde här.
Helen, får jag fråga, gå till det här kommunalvalet?
Ja.
Jag har två saker som jag gärna skulle vilja diskutera. För det första, evighetsfrågan. Nu är det ju, tycker jag, för hemskt att ministrar ska ställa upp i kommunalval. Och samla en Helsinges massa röster, och så kommer de, det enda de gör är att skaffa in en reserv. Och lite extra, de får ju röster, kanske de till och med kan ta 2-3 platser extra. Det på något sätt, jag tycker det är äckligt. Men det finns hela tiden.
Sådan,
ja,
det är
moraliskt, tycker jag. Liksom, ska man fördöma. En annan sak är sen att när kommunalvalet är avgjorda, sen kommer ju de här länen eller landskapen in. Jag menar, vi har nästan 300 kommuner, vi har 19 landskap. Sen efter kommunalvalet, på grundval av de nya fördelningarna, så gör de ju upp en fyraårsplan för hur det ska gå vidare i landskapet med många kommuner. I vilken mån, det här vet jag inte, i vilken mån travar helt enkelt de här landskapen, kommunledningarna, över de här kommunerna. Och bestämmer att så här gör vi, och det här är gemensam plan, och att kommunerna må tycka vad de vill.
Säg det är nu. Ju tyvärr på det sättet att det finns väldigt många öppna punkter kvar i hela den där planeringen. Och jag tycker det är väldigt olyckligt att man ska sätta igång med den just nu när vi har haft den här pandemin, som har gjort att allt har stått stilla med övriga saker. Att det mesta bara handlar om hur vi ska klara oss igenom den här tiden med det här svåra sjukdomshotet. För att det är alldeles klart att det behövs en ekonomisk planering som inte har kunnat göras på det sättet som det skulle behövas nu. Det handlar inte bara om sjukvården och socialvården och det där, utan överhuvudtaget det här med just vem bestämmer i vissa detaljer. Det, ja. Hela den där detaljplaneringen har liksom blivit vilande.
Men idén är ju den i alla fall att när vi får de här så kallade välfärdsområdena, så ska de ha en egen fullmäktige som gör besluten. Så att, och sen gränsdragningen tror jag nog borde vara någorlunda klar om en gång lagpaketet ligger i riksdagen. Att hur, vilka frågor som ska hållas på de här välfärdsområdena och vilka frågor som blir kvar hos kommunen. Så kommunerna kommer att kanske ha mera tid att jobba med utbildningsfrågor och fritidsfrågor och hälsobefrämjande frågor, vilket jag tycker att det är ganska viktigt också. Så social och hälsovården, sjukvården blir sen omhändertagna av de här välfärdsområdena.
Ja. Men sen är det ju den här ekonomiska fördelningen som...
Jag frågar fortfarande att inom
vilka
ett län...
Gör man
inom ett län kan det finnas kommuner med ganska olika åsikter om framtiden. Och jag frågar mig, i vilken mån går då länsstyrelserna bara trampar över de här kommunerna?
No, det är inte länsstyrelserna, utan det är välfärdsområdenas fullmäktige. Och de fullmäktige blir ju folkvalda. Och då har ju kommunernas möjlighet, eller kommuninvånarna har ju möjlighet, eller har ju valrätt. Så att det blir ju i alla fall en demokratisk fullmäktige som ska sen besluta. Och då kan de ju besluta nog det som majoriteten beslutar där. Kanske någon kommun sen tycker sig är påtrampad. Det är svårt att säga, men i alla fall det finns ju en viss demokrati också på de här områdena.
Vi kommer igen till frågan om att vad gör Helsingfors med Östersund om det skulle skaffas så fruktansvärt snabbt, för det fanns för lite liksom
byggmark
och det där, det direkt rövades av Sibbo, och sen hade stått, man kom nu upp med planer hur metron ska gå dit hastigt och det ena med det femte, och där står det fortfarande år efter år.
Ja, jag kommer ihåg
att nu är det ju fatalt det där
också. Det lilla krig vi försökte föra i fullmäktige då från SFP-sida för att få resten att att inse att det inte var bråttom med någonting sånt, att det inte var rätt att göra det på det viset som det planerades, så att det saknades då en ordentlig planering. Man hade jättebråttom att bara kapa det där.
Ja. Och det var Vanhanens regering som var tillåtelse att kapa det här.
Ja, det var faktiskt regeringen som sen gick med på det och stödde det där.
Men också i det här nya systemet sen så kommer det, även om det finns ett lagpaket och så betyder det inte att allting är klappat och klart. För att sen är det fråga om hur saker och ting tolkas. Och vem är det som har tolkningsföreträde? Så att jag tippar nog att vi kommer att ha framför oss en ganska stor oreda under åtminstone de första 4 åren och kanske också sen. Och inte är ju alla kommuner heller särskilt lyckliga över det där, för de små kommunerna kommer inte att kunna göra sig gällande. Och det är det som de också klagar över då när HNS, det vill säga det som nu då ska kallas HUS, när det bildades så blev det en mycket konstig fördelning av styrelseplatserna till vissa delar, just för att då de mindre kommunerna skulle få en chans att vara med. Och då försökte man till och med köra ut universitetet ur styrelsen, att de inte skulle ha någon plats i ett universitetssjukhus. Vilket var ganska hårresande. Det gick nog sen då att sköta om. Men jag menar bara att det finns detaljer som man inte ser förrän man möter dem sen då i verkliga livet.
Ja, men nu blir ju fullmäktige i alla fall valda på basen av allmänna val. Så var och en har rösträtt i det område som man bor. Och det är viktigt kanske också att påpeka att då är det viktigt att använda sig av sin rösträtt.
Självfallet, för i alla fall.
Och nu tar vår rösträtt slut här. Tiden tar slut. Det är om drygt en månad som kommunalval är. Och vi har säkert skäl att återkomma till valarbete här under våren ännu. Jag tackar Gitta Dahlberg, Marianne Laxén, Klaus Bremer för den här
tack.
Diskussionen. Mitt namn är Hasse Sundqvist-Råde. Hör ni igen om 2 veckor. Hej!